Det hela startade år 1873 då Norrland fick landets första folkhögskola som ambulerade i Medelpad och Ångermanland i hela 26 år. Folkhögskolorna fick redan då motta statsbidrag utan särskilt statligt reglemente, det vill säga de fick friheten att själva utforma sin verksamhet. År 1909 blev landstinget Västernorrland ägare till skolan. Nu firar Ålsta folkhögskola 150 års jubileum och jubileumsboken som heter Lära för livet tar oss med genom årtal, händelser, berättelser och bilder. Spotlight, taltidningen Västernorrland, har träffat jubileumsbokens redaktör Monica Gustafsson och den grafiska formgivaren Kerstin Stickler som fått uppdraget av Region Västernorrland att arbeta fram denna jubileumsbok. Vi hör Monica Gustafsson. Hur har det här arbetet gått till? Och vad kände du när du fick det här uppdraget?
Jag blev jätteglad. Och tänkte, oj då, 150 år, det är liksom inte bara. Så jag pratade med verksamhetschefen Hans-Olof Förberg och ansvariga uppe på regionen. Och det de ville ha när jag frågade, vem är läsaren? Oj, då var det ju alltså politiker. Men det var ju också deltagare som går på Ålsta och har gått på Ålsta plus all personal. Men även då alla de här läsarna som kanske inte riktigt har koll på vad gör en folkhögskola. Så det var ett ganska brett uppdrag. Och då är det ju som alltid när man är journalist ut och samla in information, läsa på och sen så trätta ner och bestämma vad ska vara med. Och 150 år, det är en ganska ansenlig tid. De har gjort jubileumsböcker genom åren, tack och lov. Så det finns alltså från när skolan fyllde 75 år. Det är ju 48 då. Och det finns från naturligtvis när de firade 100-årsjubileum 1973. Och sen finns det när de firade 125-årsjubileum.
Vi hör Kerstin Stickler. Hur gick tankarna när du fick det här uppdraget som grafisk formgivare till den här boken?
Tanken var ju först, vad roligt. Att göra bok är ju liksom det bästa man får göra som formgivare. Men sen när man får uppdraget så kan det ju vara, kunden säger, jag vill ha en bok. Och vad är en bok? Hur långt är ett snöre? Så då gäller det ju att försöka ta in vad det är kunden vill ha. Då brukar jag oftast fråga, har du någonting som du inspireras av? Är det någonting du har sett som du skulle vilja göra likadant? Och har de inte det så då har jag turen då att få komma med några förslag. Och i det här fallet så var förslaget, på engelska så heter det coffee table book. Jag vet inte vad vi säger på svenska, en kafébordsbok. För jag ville att den skulle bli fin och jag ville att den skulle hålla länge. Ligga framme så att det blir som en inspiration och en färgklick för alla som ser den. Det ska kännas som en present i handen. Och så blev det.
Vi hör Monica igen. Och du har gjort då en rad olika intervjuer också.
Ja, för det var ingick i uppdraget att beskriva vad Ålsta är. Ja, men det måste vara berättelserna. Och det föll sig ganska naturligt också när jag började läsa på. För i de här tidigare jubileumsböckerna så är det då deltagare som har fått berätta om sin tid på Ålsta. Så att några av de berättelserna har jag tagit med i boken. För det är så lika. Alltså de som gick på 1920-talet kommer till skolan, har inget självförtroende, tänker att de är dummast i hela världen, det här kommer aldrig att gå, alla andra är så smarta och och vackrare än vad de är. Och så är de på skolan ett par år. Och då handlar det ju om att de bor på internatet i Fränsta. Så då när man lever på skolan hela tiden, då händer det någonting. Helt plötsligt så får man liksom syn på vem man är och vad man vill. Så jag tror alla berättelser som jag har läst från de här tidigare åren, så har deltagarna lämnat skolan lite mer rakryggade, lite gladare och vet vad de ska göra. Och det har förändrats deras liv. Och nu ville ju då, i uppdraget ingick då, att hitta berättelserna från idag. Och då upptäcker ju jag att det är ju liknande berättelser. Deltagarna som går i 2023, detta jubileumsår, de har också varit väldigt osäkra. Många kommer ju då ha misslyckats i den vanliga skolan. Har inga betyg, vet inte vad de ska göra. Det är en av de här deltagarna som berättar när han hade börjat på vanligt gymnasium som 16-åring. Och då la man på det här kravet att ja, men du måste ju veta vad du ska göra sen. Så det här måste du ta ansvar för. Och så säger han helt uppgivet då, men hur skulle jag kunna veta vad jag ville? Jag visste ju inte ens vem jag var. Så till slut hade han hoppat av med självmordstankar. Och det har vi ju inte råd med. Det går ju inte. Så det är så fina berättelser och det är slumpmässigt utvalt. Jag har plockat från lite olika linjer. Konstlinjen, låtskrivarlinjen, musikerlinjen uppe i Fränsta på internatet. I Sundsvall, för det här är ju en skola. Det är en skola som finns på två orter. Och i Sundsvall så är det flera stycken deltagare som har gått allmän kurs för att få gymnasiebehörighet. Och då är det också flera stycken som lite häpna säger att med stödet och hjälpen av de lärarna de har träffat och de andra deltagarna, man kallar eleverna deltagare, så har de helt plötsligt fått högskolekompetens och säger, men ska jag läsa på universitetet? Ja, jag kanske blir folkhögskolelärare till slut.
Och så har du intervjuat personal också.
Ja, och det som är lite spännande där, det är ju att flera av de som är lärare har en gång i tiden börjat som deltagare. De kom dit för att de var intresserade av konst eller musik. Och flera stycken har haft som ett driv då att wow, det här undervisningsformen, här vill jag vara. Så då har de gått på universitet och högskola sen och så kommer tillbaks och börjat undervisa. Nästan alla berättelser, även om de är lika, så är det ändå något skavsår i dem. Ungefär som att, det där också att jag inte riktigt dög. Jag hade en ätstörning eller jag var en udda fågel eller jag hörde inte till och jag blev så arg för allting. Och så har någonting hänt under folkhögskoleåren. Och så känner man att man duger. En deltagare är 40 år, har aldrig haft ett jobb. Och helt plötsligt så sitter man då på en lektion och börjar våga räcka upp handen. Vågar gå på en anställningsintervju. Får ett människovärde. Och det är som någon säger, hur ska man kunna sätta en prislapp på ett människovärde? På ett liv. Och sen är det ju också det här Svenska från dag ett. Som kom till på Ålsta Sundsvall. I och med flyktingvågen 2015. Det är ju helt fantastiskt. Där var det ett par deltagare som jag träffade. Som pratade alltså ganska bra. Eller hyfsad begriplig svenska. Efter ett par månader bara. Och. Sen så kom vi tillbaks någon vecka senare och skulle ta bild, jag och fotografen Kerstin Stickler. Och då var en av deltagarna, hon var lite sen. Och när hon väl kommer och ska bli fotad då, så är hon alldeles tårögd. Och för då hade hon varit förbi Migrationsverket och fått uppehållstillstånd. Det är liksom, det är stort. Det är väldigt, väldigt viktigt. Och det kändes väldigt, väldigt roligt att få göra den här boken.
Som formgivare så och tittar man ju alltid på kunden om de har en grafisk profil i botten. Och i regionen så hade de det. I regionen som i det här fallet är kunden. En jättefin grafisk profil där det var väldigt tydligt med vilka färger och typsnitt och hur man jobbade med de sakerna. Så jag har plockat väldigt mycket ur den. Men den gula färgen som är på omslaget, den tog jag mig friheten att sätta dit själv. För jag tycker att den är så snygg när den poppar gult.
Och det är ju text och det är bilder och det är illustrationer i den här boken. Kan du berätta lite grann om själva layouten?
Ja, den hände sig lite på ett kul sätt. Jag och journalisten Monica som har skrivit alla texter. Vi besökte Ålsta och satt där i personalrummet eller man säger på kontoret. Och de pratade om någonting och jag satt och tittade på någon som skulle skicka ett brev. Och då så ser jag ju att illustrationen som ligger på boken idag, den var ju satt på ett kuvert. Så direkt så pekar jag och sa, vad är det där? Det där vill jag ha. Och då är det illustrationen är gjord av Bodil Wedberg, som då också är kommunikatör och har gått på Ålstaskolan. Så det passas ju väldigt bra. Sen fanns det några varianter på den också. Så just den här mixen när det blir ganska enkelt och rent i sin form. Och så är det bilder på nästan varje sida i kombination med de här illustrationerna som busar till det lite grann. Så det blev bra.
Och fotografierna har du tagit, men det finns också bilder i svartvitt från arkiv.
Ja, precis. Jag fuskar ju lite som fotograf också. Så de flesta bilderna, porträtten på människorna och lite om så kring, har jag fotograferat. Och sen är det ju också ett plock utav gammalt material som vi har skannat och fotat av. Och ofta så finns ju de här bilderna inte längre. Men jag tycker ändå att det är så viktigt att se hur det såg ut förr. Så jag ville ha med det, även om kvaliteten inte var det bästa.
Och det här är en inbunden bok på 78 sidor.
Ja, det är det. En inbunden bok i liggande format. Så när du öppnar den så lägger den sig ganska stort på bordet. I formatet 170-240.
Du sa ju inledningsvis att du tyckte att det här kändes som ett roligt uppdrag. Har du något mer att tillägga när det gäller den känslan?
Ja, ett roligt uppdrag, absolut. Och just att få en färdig bok i handen. Och för mig, jag brinner för folkbildning. Jag tycker det är det bästa vi människor kan göra. Det här lärandet när vi lär av varandra. Det skapar tillit och egen makt. Och det är ju precis det de gör på Ålsta folkhögskola. Med folkbildning som grund och ett kursutbud som under de här 150 åren har speglat sin samtid. Det är någonting som jag tycker är jätteviktigt och så roligt att det får vara kvar. Och ännu roligare att det är i bokform idag. Berättelserna är fantastiska citat från människor som har lyckats.
Det som slog mig när jag läste på historien om det här, det är ju att det är så lika för 150 år sedan. De som startade folkhögskolan, Ålsta folkhögskola i Medelpad, 1873, det var demokratitanken. Därför att ska vi ha en demokrati, då måste vi ha välutbildade medborgare. Och då måste man kanske forma utbildningen efter hur samhället ser ut. Så den första skolan, den var ju mobil.
Det kanske blir en framtidsversion också.
Ja, och då var det en av de här pensionerade lärarna som jag intervjuade under researchen som berättade just om det. Det är kanske det som är framtiden. Att vi måste söka upp eleverna där de är. Och då är det också en lärare som jobbar i Sundsvall som sa det. Hur gör vi med de här 1500 hemmasittarna som aldrig kommer till skolan? Då kanske man måste komma hem till dem. Och då tog jag med ledningen i Härnösands medgivande ett beslut att ja, men det slutar ju inte med ett jubileum, för såklart behövs folkhögskolan in i framtiden. Så det finns ett litet uppslag med några fiktiva deltagare. Och en av dem har gått på den här mobila skolan.
Och det var det jag just tänkte ställa frågan om. Det finns ju en knorr i slutet på den här jubileumsboken också. Och det är Victoria Engholm som har gjort illustrationerna på framtida elever vid två typer av folkhögskola.
Ja, så det är en framtidsskola. Och det är också då den här mobila enheten där man då har fångat upp de framtida eleverna eller deltagarna. Och då är man lite rolig där också, för då heter de Grette och Ali. Och det var alltså två ganska tunga rektorer i Fränsta. Och då kommer den nyaste rektorn. Hon kommer faktiskt efter de här framtidseleverna, där hon då fick, ja, men var lite visionär, kanske de här nyaste ögonen på verksamheten. Och det är så fint, den sista meningen som faktiskt avslutar boken innan vi kommer till de sista bilderna där. Slutet i boken, det går alltså då till nyast anställda biträdande rektorn Anneli Haglund i Sundsvall, och där står det: jag har ett privilegierat jobb. Jag får göra skillnad, bidra till en bättre värld. Men jag behöver förutsättningar för att skapa en stabil skola. Tänk om vi kunde ta en tredjedel av vad det kostar att bygga nya fängelser till att bygga nya människor.
Ni hörde frilansjournalisten Monica Gustafsson och affärsutvecklaren Kerstin Stickler vid Companion. Och jag som träffade de båda heter Annette Strängqvist från Spotlight, taltidningen Västernorrland.